När vi ser de här, den här bilden till exempel, är det inifrån en sån här tryckkammare?
Nej.
När behöver dykaren börja vistas i tryckkammaren?
Ser du den här killen som tittar här ut?
Ja.
Det är en sån här runt öppning. Det är tryckkammare i systemet. Och den, om vi skulle relatera det till den här bilden, då går det ett stort stålrör här. Som är kopplat till ett annat stålrör som du skulle kunna se här bakom klockan. För att det här är dykarklocka.
Jaha.
Det här är en sån här skyddsram och dykarklocka är bakom det.
Det är den man åker upp och ner med.
Exakt.
Ja.
Och den är kopplat genom liknande dörr till det här systemet. Så att allting är under samma tryck som det är på botten. Säg 150 meter, cirka 15 bar vi förenklade. Mm. Så att du bor i det här tryckkammaresystemet ombord. Sen när du ska gå på jobb, då har du såna speciella slussar som du går igenom in i dykarklockan.
Ja, just det.
Dykarklockan diskopplas från den här.
Och det innebär att man står under samma tryck under den tid man jobbar. Exakt. Men när måste man gå in i det trycket då? Tar det inte tid att liksom komma?
Ja, då. Ja. Du blåser ner det. Det beror lite grann på vilka tabeller du brukar och så vidare. Vilken gas, vilken djup. Men säg att det tar ett par timmar.
Jaha, inte mer.
Nej. Speciellt till det här 70-80 meter. Kör du bondsdiving, då är du vanligtvis så att du går in i klockan. Skulle det vara ett chapdyk, då går du in i klockan härifrån direkt. Och den är alltså inget trick i klockan.
Nej.
Utan du stänger en dörr. Så du har det som en kapsel som har samma trick som på ytan. För att förminska de kompressionstider. Så när du är på botten, sen öppnar du kranen. Och det komprimerar du själv. Mm. Och så är du det här efter. Du gör det på en halvtimme eller 10 minuter. Det har alltid varit sport. Och så är du där så här. Så att blåsa ner, det är absolut inga problem.
Okay.
Om vi pratar från 0 till 150 meter. Däremot, dekompression. Det är ett större problem. För att då måste du ge upp en chans. Mm. Att den gasen som mättar våra vävnader skulle kunna komma tillbaka till blodloppet och andas ut.
Okej, hur lång tid tar det från den här?
Säg, du kan räkna cirka ett dygn, 24 timmar per 30 meter.
Okej.
Så säg från 150 meter skulle det ta 5 dygn. Från det här till, säg 70-80, ja, 2 dygn drygt. För att du har sådana exkursionsdepp. Att du har ett dryck som motsvarar ett visst dybde, eller vad det heter nu på svenska. Djup. Du har ett trick som motsvarar ett visst djup i tryckkammaresystemet. Men sen kan du göra sådana exkursioner. Att du kan gå grundare, alltså närmare yta eller djupare. Och det regleras i sådana speciella tabeller och så vidare. Det här med John, det kan jag bara säga till dig som en intressant information. Att jag hade inte bara kontakt med Johan och människor ombord. Utan jag hade väldigt god kontakt med killarna.
Mm.
För det var gamla kompisar. Så att jag menar, om det var någon som var väl informerad vad som sker, då var det jag.
Mm.
Så att jag vet att det var ju spekulationer att man skulle gömma olika de här band och grejer och så vidare. Men det har jag absolut ingen kännskap till. Att man skulle manipulera och du vet, trixa och fixa.
Okej, så det är ingenting du känner till?
Nej, absolut
och inte. Du har inte hört dykare säga någonting om det heller?
Nej.
Har du haft kontakt med dykare efter liksom?
Nej, ja, vi, det var mest under tiden där borta.
Ja.
Men sen, du vet, i den här branschen, vi gör inte så att vi ringer liksom varandra. Ja, hur har du det? Utan när vi träffas på nästa jobb, då kanske snackar vi.
Mm. Men går det, vet du om det går rykten bland dykare då?
Nej, det går det inte.
Nej.
Det går det inte.
Okej, hur, nu är ni på fartyget.
Ja.
Och vad händer då? Vad är det första man gör?
Ja, du vet, det är ganska intressant för att då får jag titta i mina anteckningar här.
Ja.
Och det här har jag fått från Nordström Thulin. Deras.
Ja, det är en bok om Estonia.
Ja, som Nordström Thulin säger det. Jo, men då har jag antecknat här vad som har hänt. Och det är ganska signifikant för hela det här Estonia-upplägget. Att
jag läser bara när den här boken
ja.
Det är den gjord efter...
Ja, det tror jag. Att det var en reaktion till, till den fokuseringen som...
Ja, just som de det. Det här är alltså... Den heter MS Estonia.
Ja, det är Nordström Thulin.
Och den är gjord av Nordström Thulin.
Ja.
Och den 1995.
Ja.
Tryckt på Kreab. Det året.
Ja. Ja. Och det är den här killen som skickade till mig. Han har varit superintendent på Estonia i 3 år. Och han kom ombord som ett semi när vi gjorde dykningarna i december. Var där en dag eller två tillsammans med Börje Stenström. Från haverikommissionen.
Ja.
Så att det är bara det. Så att det var som är ganska signifikant för hela det här upplägget runt Estonia. Det var det att, tänk på det. Vi har en båt som kostar 200-300 000 kronor per dygn. Nej, som går så långsamt som den går och bla bla bla. Förrotterna. Sen kommer vi på plats. Vi hittar inte båt. Vi hittar inte båten. För att vi fick felaktig position. Vet du. Så vi är där 10 timmar och tullar efter att hitta båten. Så här ser du någonting om kommunikation liksom mellan olika parter. Det är som i gamla Tjeckoslovakien. Jag ser... De här statliga myndigheterna, de lägger händerna i någonting, då går det åt helvete. Det är bara så. Det är bara så. Och här är det helt... Du ser, det är inte kompatibelt att staten skulle blanda sig i någonting som skulle visa resultat. De är vana liksom bara producera ord som inte resulterar i någonting medbart inom en viss tid och så vidare. Det är liksom bullshit hela tiden bara för att dämpa opinionen eller de olika konkurrenterna. Men det går inte på sak. Det går inte på att uppnå resultat. Och då ser du det tydligt. När jag kommer till det hur representant för haverikommissionen behandlar de saker som vi får ut från Estonia. Och då kommer du säkert, dina hår kommer stå upp som spikar. Men då vill jag konstatera det här att det tog ju 10 timmar till att vi hittade båtjävel.
Ja.
Med backningen från svenska regeringen och svenska staten och Finland och jag vet inte vad.
Var det flera fartyg ute i närheten där då, från Finland och Sverige?
Jag är inte helt säker på det, men det var en finsk, eller om det var svensk, en sån här övervakningsfartyg för att de ville inte att folk skulle komma in området. Och det var, om jag kommer ihåg, det var också utlyst någon slags... Ja, att man arbetade och att ingen ska komma i ett visst område.
Aha.
Och inte minst, det ligger ju ett känsligt område, militärt område, hos finnarna. Men man kanske inte pratar, jag vet inte om jag får prata om det.
Men... Och det vet man nog
ja,
om, ja.
Ja, så att det var det.